Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vi har denna vår ett betalt samarbete med Vårruset. Och Jessica, är inte Vårruset det perfekta sättet att starta löpsäsongen 2024 på?
Det tycker jag verkligen att det är. Vårruset är ju den ultimata vårfesten, Sveriges största motionsturné för tjejer. Här finns det något för alla. Oavsett om man är en ensamvarg som vill utmana sig själv eller om man vill dela sin energi i ett lag med 5 stycken kompisar eller kollegor, så väntar 2,5 eller 5 härliga kilometer.
Och Vårruset går på en massa olika orter runt om i Sverige mellan den 13 maj och 13 juni, från Malmö till Luleå. Och i år så kör dessutom det nya Vårruset-initiativet tillsammans med Tjejzonen, som är Sveriges största stödorganisation för tjejer. Och de vill ändra på att nästan var fjärde tjej mellan 16 och 29 år lider av psykisk ohälsa.
Ja, och du och jag, Lovisa, vi vet ju att rörelse och mående hänger tätt ihop, och därför så är vi glada att i samband med årets Vårruset-turné så kommer 500 000 kronor att doneras till Tjejzonens verksamhet. Och det gör ju förstås att fler tjejer kan få stöd.
Grymt. Spring för alla tjejer, helt enkelt. Jag själv, jag kommer att springa med alla mina systrar. Det ska bli så kul. Kanske är det ett tips till någon annan som också kanske har en syster eller två eller flera som man vill springa med.
Mm, och jag kommer också springa tillsammans med Fanny från min andra podd Not Funny Anymore. Så häng på ni också. Med koden VR2024 så får våra lyssnare 20% rabatt på anmälan. Och det gäller både för lag och individuell anmälan. Och kom ihåg att din anmälan är viktig, inte bara för dig själv, för den gör som sagt också skillnad. Tillsammans skapar vi förändring.
Exakt, så spring in våren tillsammans med Vårruset.
Vi säger stort tack till Vårruset.
Vi är denna vecka sponsrade av våra vänner på Craft.
Ja, det är vi. Och vi har ju flera gånger testat både skor och kläder från Craft de senaste åren.
Och våra lyssnare vet ju såklart numera att Craft gör grymma löparskor.
Det gör de verkligen. Och nu i april så har vi haft förmånen att få testa deras löparsko Nordlight Ultra. Först och främst, Lovisa, hur snygg är inte denna sko?
Vi snackar godis. Det här är ögongodis. Alltså, skulle nog säga att de till och med funkar på röda mattan. Jag har föreläst i mina idag. Craft är grymma på design och färg. Men nu, det är ju ändå så att det handlar ju mer egentligen om funktion än snygghet. Men vi måste ju ändå liksom trycka på snyggheten.
Ja, alltså det är ju faktiskt inte oviktigt. Du vet, jag är ju väldigt mycket för att det måste vara snyggt när man tränar. Så är det. Men jag har testat skon och jag skulle säga att det här är en okomplicerad sko, tycker jag. Det är en premiumsko för alla oss som gillar att springa. Och jag tycker den funkar bra på asfalt, den funkar bra på grus och på skogsstigar. Det är härlig, bra fjädring i skon.
Snabb, lätt löpning, grym stötdämpning. Det är nog liksom min sammanfattning vad den här skon handlar om. Jag upplever den som väldigt stabil, trots att den är jättelätt. Alltså det känns som att den inte väger någonting. Vad skulle du säga att du gillar mest med skon?
Ja, men jag gillar nog ändå att det är så bra stötdämpning, för jag springer ju mycket på asfalt och jag har ju problem med mina fötter och ben och så jag behöver verkligen den där stötdämpningen. Och den var också väldigt skön från dag ett. Jag fick inga skavsår eller någonting, och det gillar man ju.
Ja, man vill ju kunna ta på sig skon och bara köra.
Exakt.
Jag gillar också den här responsen från sulan. Jag gillar ovandelen. Det är som ett tunt mesh-material. Det är väldigt mjukt och det är smidigt. Och det som jag uppskattar att det också är ventilerande. Tunn plös, så det är ingenting som håller på och trycker ihop sig.
Exakt, och så kan vi säga igen att de är också grymt snygga. Som en liten, liten karamell, och det är viktigt. Ett tips från oss är att ni kanske går upp en halv storlek eller en storlek från era vanliga löparskor, för att de är lite mindre i storlekarna. Jag har till exempel 40 och jag har normalt sett 39.
Och jag har gått upp pyttelite grann. Och med koden Lovisa25 eller Jessica25 så får du nu hela 25% på hela sortimentet på craftsportswear.com.
Och det är ingen dålig rabatt, och passa nu på att matcha några snygga kläder med de här snygga skorna. Koden gäller på ordinarie priser inom EU och gäller fram till den 5 maj.
Vi säger stort tack till Craft. Nu ska i alla fall jag ut och springa.
Härligt, nu kör vi. Tack Craft.
Varmt välkommen till Träningspodden. Det är avsnitt 154 och 2018 års officiellt sista avsnitt av Träningspodden. Det känns ju lite högtidligt nästan, Jessica.
Ja, men det gör det faktiskt. Och det är ju alltid så här, på slutet av året så känner man ju att man vill gärna göra en liten sammanfattning. Hur har det varit vårat träningsår 2018? Och sen så känner jag nog att jag lämnar det bakom mig och liksom satsar mot något nytt här under 2019. Så att jag tycker att det känns väldigt kul. Och tyvärr då, för alla som älskar Träningspodden och har tänkt träna nu i ledigheterna här och så, så tar vi ett litet kort juluppehåll. Så att man får ju försöka hålla till godo med det här avsnittet, och får man väl lyssna kanske på något gammalt avsnitt om man inte kan hålla sig.
Jag pratar ju ofta om hållbarhet och långsiktighet, och att man ska hushålla med sina krafter så att man orkar och tycker att det är roligt. Och då kände ju både du och jag att vi behöver lite semester över nyårsdagarna.
Ja, och det brukar vi ju ta, så att det är ju inget nytt. Vi brukar ju ha en liten paus på sommaren och en liten paus på julen. Alltså det är ju nästan som att vi går i skolan, kan man säga. Vi kör två terminer och sen vill vi vara lite lediga. Så att vi är tillbaka igen 2019, fredag den 11 januari.
Och både du och jag, Jessica, är ju väldigt bra på att blicka framåt. Vi pratar alltid framtid, våra planer, vad vi vill göra. Men jag tycker att det är kul när vi får utvärdera bakåt i tiden. Vad vi har gjort, hur det kändes, varför det kändes som det kändes, och älta lite grann.
Ja, men precis. Och du har ju faktiskt tagit på dig att förbereda några frågeställningar som vi ska svara på. För både du och jag älskar ju listor. Så att nu har vi liksom gjort en ganska lång lista med olika punkter som vi ska beta av.
Ja, men jag känner mig lite grann som en moderator. Och jag tänker att vi kanske också lägger upp den här listan på Träningspoddens Facebook och Träningspodden på Instagram, så att man kan ta fram de här 10 punkterna och själv sitta och göra en liten utvärdering. Det är kul.
Ja, men det är kul och det är nyttigt, tror jag. Det är nyttigt att gå igenom vad som har varit bra, vad har varit dåligt, vad har funkat, vad har inte funkat, vad vill jag göra annorlunda. Och också kan det vara nyttigt att gå igenom saker som kanske inte blev som man hade tänkt sig, bara för att man ska sen kunna släppa det och gå vidare. Alltså så att man inte ligger och grubblar och ältar saker som man ändå inte kan förändra i efterhand.
Jag tycker att ska man älta, då ska man göra det ordentligt. Och sen så vänder vi blad, som kungen säger.
Precis, håller med.
Och jag har då förberett 10 stycken rubriker eller frågeställningar eller punkter på en lista. Och jag skulle vilja att vi går igenom dem en och en. Jag tror att det är få punkter som du och jag kommer tycka och tänka samma sak om, Jessica. Om jag har förutspått det här rätt. Men det ska bli spännande att höra om ditt år som har gått. Och min första punkt på listan av 10 stycken totalt, det är det jobbigaste träningspasset 2018.
Ja, alltså det har ju funnits en del som har varit jobbiga, det ska sägas. Jag har ju haft ett ganska tufft träningsår där kroppen inte riktigt har varit med mig. Så att det är ju många pass som jag har känt så här, nej, vad jobbigt det här var. Det är tungt, jag orkar ingenting. Jag har varit besviken efter väldigt många träningspass faktiskt, tyvärr, vilket är tråkigt. Men ett pass som jag kom att tänka på som var skitjobbigt men väldigt roligt och gav mycket energi, det var ju när jag sprang Tjuruset. Det måste jag ändå lyfta fram som det jobbigaste, för det var kallt och det var geggigt och benen var ju så tunga när man var klar, så det var inte sant. Men det var också skitkul. Och det är ju de bästa träningspassen, tycker jag. De som är jobbiga men roliga.
Du var ju nästan lite hög när vi spelade in träningspodden avsnittet som följde efter Tjuruset.
Ja, men jag vet, jag var hög länge, för grejen är att dagen efter Tjuruset så skulle jag spela min första basketmatch också. Och då tänkte man ju så här att jag kommer att vara så trött i benen och hela kroppen och mörbultad att jag kommer inte orka någonting på den där basketmatchen. Men det var som att jag fortfarande var hög, alltså fortfarande hade den här runner's high som man kan få ibland, så att jag levde på den hela vägen genom basketmatchen också, för basketmatchen gick skitbra. Och så mycket som jag orkade den första matchen som vi spelade, så mycket har jag inte orkat i matchen när vi har spelat efter det. Och då hade jag liksom ändå 13 kilometer i gegga i benen. Så att ja, det var härligt faktiskt. Jobbigt men härligt på ett bra sätt. Och sen så har jag ett till pass faktiskt som jag måste nämna. Och nu kommer folk säkert att tappa hakan, för att det är ju ingen som tror att det är jobbigt att rida. Folk som inte har ridit eller rider tror ju inte att det är jobbigt att rida, utan att det är liksom, om man åker runt på en häst, man kanske får lite ont i rumpan. Men det kan vara skitjobbigt att rida när man rider aktivt. Så att mitt första ridpass, när jag hade bestämt att jag skulle vara med på Stjärnornas hoppning, då hade inte jag ridit på kanske, jag har inte ridit alls på kanske 5 år eller något sånt. Och har inte hoppat på, ja, ännu längre, 8 år kanske. Ja, väldigt länge sedan i alla fall. Det första ridpasset, alltså det var så sjukt jobbigt. Jag tappade andan, jag fick liksom ingen luft. Jag flåsade så mycket att jag inte fick luft. Så ibland fick jag bara stanna hästen och bara böja mig ner över hästen dubbelvikt och bara kippa efter andan.
Svetten hästen var mer van än du, kan man säga.
Ja, och hästen var också lite trög. Alltså, jag fick ju jobba ordentligt med skänklarna för att hon skulle gå framåt överhuvudtaget. Men svetten rann. Alltså, jag var helt genomvåt i håret efter passet. Och jag hade ont i kroppen, alltså varenda muskel. Det var så här så att benen skakade när man haft ett riktigt tufft benpass. Så mycket skakade i mina ben när jag klev av hästen. Jag kunde inte gå. Jag kunde inte, du vet, när man får så ont på insidan låren, då måste man nästan gå som en cowboy. Jag kunde liksom inte hålla ihop benen på säkert en vecka. Så det var faktiskt också svinjobbigt. Det var ett ganska oväntat jobbigaste pass, va? Eller hur?
Ja, men alltså, jag ser framför mig också hur du kommer med ganska så högt självförtroende och tänker sig, ja, men det här sitter ju i ryggmärgen. Det är bara att ta vid där jag lämnade senast.
Ja, men precis. Jag var lite osäker. Jag tänkte nog faktiskt att jag skulle vara väldigt ringrostig, men jag trodde nog inte, alltså jag trodde jag skulle vara ringrostig på andra sätt. När det gällde hoppningen och, ja, men just att liksom få hästen att göra som man vill och funka som ett team med hästen. Där trodde jag att jag skulle vara mer ringrostig. Jag trodde ju att jag var i ganska bra form. Och det var jag ju. Men det var just ridningen, att det var en helt annan sorts träning som man verkligen inte var van vid. Att använda muskler som man inte är van vid att använda. Så att det blev väldigt, väldigt jobbigt.
Du har, gör ju faktiskt precis som jag har planerat, eller som det blev när jag började tänka på mina jobbiga träningspass. Det blir ett som är så här mentalt tufft och ett som är fysiskt tufft, och att det inte var samma pass.
Ja, exakt. Jag hade ju väldigt många mentalt tuffa pass. Men de kände jag så här... jag kan inte ens skilja dem från varann. Jag orkar inte ens välja ut efter de där passen. Ja, men det var det. Hela sommaren var ju för mig en grå sörja träningsmässigt. Alltså jag kan räkna på min ena hand de passen som kändes okej eller var roliga. Alla andra var bara knäckande och jättejobbiga och tråkiga. Det blir ju tråkigt när det känns jobbigt precis hela tiden och man inte får några resultat. Så att sommaren var liksom ett enda långt, grått, tråkigt träningspass. Jobbigt. Men jag vill istället komma ihåg de så här fysiskt jobbiga passen. Det är de jag kommer att ta med mig.
Ah, jag fattar. För vi har ju en kategori när vi pratar lite mera känslor. Och jag skriver upp en liten minnesanteckning om ett ord som jag skulle vilja plocka fram och fråga dig sen ifall det är den känslan som du tar på 2018. Men jag lämnar den. Den får komma lite senare i det här avsnittet. Jag hamnar i två kategorier. Så att dels, och det här är ju egentligen inte precis som du pratar om med tjurhuset, det här med i ett träningspass att springa lopp. Men för mig blev det ju ett träningspass när jag bestämde mig för att jag skulle springa Stockholm maraton och se det som ett träningspass för Ultravasan.
Just och det.
Och för att ännu mindre, eller lägga ännu mindre press på mig själv att jag måste springa snabbt under loppet och istället få in de här distansrekord, få in de här långa arbetstimmarna, så la jag in 5 kilometer jogging innan Stockholm maraton och 5 kilometer jogging efter Stockholm maraton. Och det var verkligen det allra jobbigaste passet fysiskt 2018. Det är inte så ofta, men någon gång per år tar jag ut mig så mycket att jag får de här blodtrycksfallen, lock för öronen, lite så här blågrön, vit om läpparna, får sån här vit ring runt munnen. Då vet jag så att okej, nu har jag verkligen tagit ut mig. Och jag så här kryssade i check, check, check på typ alla dem. Man är så himla trött i benen så att hur mycket jag än skulle vilja kunna jogga så bara, jag måste gå. Så att det är verkligen den dagen, heldagen, det kändes verkligen som den längsta dagen 2018. Och på flera konstiga sätt jobbigare än när jag sprang Ultravasan, som jag tyckte att jag sen fick så här bra flow i, trots att det var i princip halva nästa, men lite, det var ju lite längre än halva, Ultravasan är 9 mil, men Stockholm maraton var tuffare den dagen så som jag minns det i efterhand. Så att det var verkligen det som var fysiskt tuffaste träningspasset för mig i år. Men mentalt så har jag ett helt annat pass som inte, det har liksom, det finns inga gemensamma nämnare med den här långa konditionsdagen. Jag minns ett träningspass från höstas när jag skulle köra box jumps. Alltså hoppa upp och ner på en... Nu kommer det... Första svordomen tror jag i det här avsnittet. Jag säger okay. Inte lika ofta som du, men jävla trälåda.
Ja.
Nej, men det, alltså, det går... den där hästen som du brukar rida och som är bamblanka, du är lite trög, du får kämpa lite grann. Alltså jag vägrar vid varje hinder. Det är liksom, det är en sån enormt hög mental spärr. Och det är till och med så att jag känner så här att tårarna liksom, det stiger upp över ögonen. Så bara känner jag så här, nej men nu börjar det rinna lite tårar ner för kinden här. Det är så mycket mentalt motstånd i mig. Ska det ta 20 minuter och så klarar jag hoppa. 20 minuters mentalt motstånd och inre bearbetning. Och då hade jag liksom köpt, det var ju när jag körde PT med en kille som heter Andreas. Så det var liksom, jag kände också så här, alltså, pris, alltså som en sån här... taxameter i taxin, så att det liksom, minuterna bara tickar iväg så här, och så sitter jag typ där och bara nej, fan helvetes jävla skit. Så att jag kan säga, det finns ett pass från det höstas där jag kände så här jobbigt har jag aldrig tyckt någonting vara mentalt. Jag hoppade i alla fall, men det var så mycket motstånd så att jag var helt slut, jag var helt svettig av anspänningen.
Är det för att du är rädd? Alltså, har du varit med om något som har gjort att du tycker att det är så läskigt?
Ja, men till att börja med, det finns ju en anledning till att det är kanot som jag har hållit på med som idrott.
Eller tycker du att det är tråkigt? Är det mer att du tycker det är tråkigt eller tycker du att det är läskigt?
Nej, men det är både och. Dels så tycker jag att det är knepigt med koordinationen för underkroppen. Så att jag upplever mig själv ha mycket bättre koordination på överkroppen. Och då gäller det som från paddlingen till chins, till bänkpress, till allting som har med överkroppen att göra, så känner jag mig mycket mer finkalibrerad. Underkroppen har inte alls samma så här kenis-penis relation med. Men det andra är att har man några gånger hoppat in med smalbenen rakt in i kanten och så här skurit sönder, det är liksom, dels så tar det typ 3-4 veckor innan det läker, och sen så råkar man komma åt med rakhyven, då drar man liksom bort hela den här sårskorpan. Så att jag har ju på riktigt så här gropar i skenbenen från det där, plus att när man blir solbränd så blir det så här vita fläckar. Det är så att jag liksom, jag bär mina boxjumps är med mig. Så att jag är både
det är
dålig,
det är mest
och
en
rädd.
Snygghetsfråga. Du vill inte ha några fler R,
ja, vi säger så. Nej, men jag är ju också dålig på det. Är jag dålig på någonting, då hatar jag det. Då vill jag inte göra det. Jag är väldigt bra på att så här, selektivt urval. Sånt som jag är bra på, så det kan jag lägga lite mer tid. Sånt som jag är dålig på, nej, det tror jag inte att jag kommer att hålla på med. Så att, skulle det vara så att boxjumps har ingått i fler träningspass den hösten, ja, kanske 5-6 pass. Skulle de också då kunna hamna på en topplista över 5-6 jobbigaste passen mentalt i år? Absolut. Så att det där är liksom mer gemensamma nämnaren. Mentalt jobbigt, ja, hoppa uppåt på en låda. Hoppa framåt, inga problem. Hoppa neråt, hoppa bakåt, hoppa åt sidan. Men att hoppa upp på en låda, det är inte min grej. Ja, nästa punkt på våran lista. Jag skulle vilja summera och se, kan vi hitta och identifiera den bästa träningsmånaden 2018? Det finns 12 månader att välja mellan, det tycker jag.
Ja, jag kan säga så här, ett normalt år så hade det kanske varit svårt för mig att välja en månad. För ett normalt år, då tränar jag ganska jämnt alla månader på året. Men det här året som har varit ett knöligt träningsår för mig, mycket skador, mycket hälsoproblem, mycket jobb, mycket skit, så det här året var det ganska lätt för mig att hitta min bästa träningsmånad, och då går jag givetvis tillbaka till Almenäs april, den här utmaningen som jag körde i april.
Just det,
för då tränade ju jag tror i april tränade jag alla dagar utom två, och det var så skönt att ha en sån period, eftersom jag hade varit skadad med foten ganska länge, i typ 4 månader, och inte kunnat köra någon konditionsträning, och jag kände mig väldigt otränad, så här i dålig form. Så det var skönt att bara kicka igång träningen och kroppen med en så intensiv träningsmånad, att det blev som ett träningsläger. Träningsläger i en månad. Och det var kul. Det kändes också roligt. Jag hade väldigt mycket motivation. Jag var sugen på att träna varje dag. Det var inte så att jag fick tvinga mig själv. Utan jag kände ändå att det här är en månad. Och den här månaden så ska jag palla och göra någon slags fysisk aktivitet varje dag. Och jag tror faktiskt att jag bara missade 2 dagar av någon anledning. Förmodligen jobbade jag eller någonting sånt. Så det var en riktigt bra träningsmånad. Även om jag inte då, som du kanske minns, var helt nöjd med resultaten efteråt. Men så här, när jag tittar tillbaka så tror jag att jag hade fått bättre resultat än vad jag fattade då. Det är liksom svårt med grejer när man är mitt uppe i det. Så även om jag inte fick de här viktminskningsresultaten som jag också hoppade skulle komma med, inte bara att jag skulle få bättre kondis och bli starkare, utan jag hoppade så att jag också skulle gå ner i vikt. Men jag gick ju knappt ner i vikt, något kilo kanske, 2 eller något sånt. Eller 1,5. Ja, det var inte mycket i alla fall. Det var väldigt lite. Men så här i efterhand kan jag ändå känna att jäkla, jag var i bra form då. Jag var stark framförallt. Jag körde mycket styrketräning. Jag kände mig riktigt stark. Starkare än jag känt mig på flera år. Så det var en bra månad för mig.
Så man skulle kunna summera med att du borde ha njutit mer.
Ja, men så är det väl alltid. Så är det väl alltid när någonting är bra. Liksom. Att man fattar inte det förrän det är förbi. Man borde ju njuta, passa på att njuta mycket, mycket mer. Så jag borde verkligen ha njutit av att vara stark då, som jag faktiskt var. Men det gjorde jag ju inte. Och sen kom sommaren och träningen blev jättetung på grund av diverse mystiska hälsoproblem. Och allt det där försvann. Men så här i efterhand kan jag känna att jäklar, då var jag på G verkligen.
Kommer du göra någon liknande sån satsning under våren 2019?
Ja, men det tror jag. Jag är inte säker på att det blir april, för att jag ska ju springa maraton i april. Och då vill jag ju koncentrera på löpträningen såklart, och då kanske man inte ska hålla på fiffla med att lägga in massa annan träning som jag kanske kommer att vilja göra om jag gör en till sån satsning. För att just styrketräningen känner jag ju att jag verkligen behöver mer av. Och det ska jag försöka lägga in någonstans. Men kanske det blir... det kanske till och med blir redan i januari. Jag är lite pepp på det nu.
Åh gud, vad spännande.
Ja, varför inte? Kickstarta nya året med en ny träningsmånad.
Älskar kickstart. Alltså,
eller hur?
Ja, ny satsning, vet du.
Faktiskt, det är nog ingen dum idé. Nu har jag ju inte så många dagar på mig att bestämma mig, men jag tror nästan att jag bestämmer det här och nu. Januari, då jäkla kör vi. Hoppas ni är med på resan.
Det är ju fördelen med att göra sån här typ av utvärdering, för då kommer man ju på saker som ändå var kanske 8 månader bakåt i tiden, så inser man att det var bra. Och varför var det bra? Jo, men det var ju det här jag gillade, det är den här känslan som jag tyckte om. Och sen att man då kan få liksom återskapa den känslan för att göra ny motivation för framtiden.
Ja, men precis. Och grejen är att jag hade inte börjat tänka på det här om inte vi hade bestämt oss för att göra utvärderingen. För då var jag ju tvungen att tänka vilken var min bästa träningsmånad. Då kom jag på att det var ju helt klart april. Så att det var faktiskt en bra reflektion. Så här i efterhand så är jag nöjd. Då var jag inte nöjd. Men i efterhand är jag väldigt nöjd med min april.
Men jag minns när vi spelade in ett av de första avsnitten efter sommaren. Och jag nästan kände så att jag måste ursäkta mig för att jag hade haft en så bra träningssommar. Och du var sjukt bitter. Och jag kommer ihåg så här att när du och jag pratade om så här, men sätter man check på när det har varit en bra träningssommar? Jag kommer ihåg att jag sa att det här var nog min bästa träningssommar på ganska många år. Det var verkligen den känslan som jag hade där i augusti-september. Och jag minns ju att det som jag tyckte var så skönt, det var att jag hade fått till här att jag hade ganska korta relativt sett träningspass, men att jag tränade nästan varje dag. Och den här känslan i att inte ska jag träna idag, utan vad ska jag träna idag? Att vakna med den spontana frågeställningen, det gillar jag ju verkligen. Men nu när hela året har gått, då måste jag säga att det inte alls är träningssommaren och juli som jag ser har varit min bästa träningsmånad. Jag har skrivit en jättenoggrann träningsdagbok under hösten och vintern. Ja. Och det jag ser där jag har fått till liksom det bästa, dels då träningsfrekvensen, alltså att jag räknar till 22 stycken kvalitetsträningspass. Och då när jag säger kvalitetsträningspass, då menar jag verkligen det är 5 pass som alla har ett syfte, som alla är en viktig del av en så här, ett system där jag har ett så här bra flöde. Det är inte bara pass som jag har slängt in för att jag är sugen på något eller spontant för att hänga på någon som vill ha en träningsdejt, utan jag har verkligen haft 22 träningspass i en plan, och det är jätteovanligt för att vara jag, så då är jag jättenöjd med det. Och den månaden som det lyckades klaffa in, det var oktober. Och oktober kan jag tycka är en lite deppig månad. Och det är för att det börjar bli mörkt då. Jag tycker ju att det är mentalt tufft med mörker. Oktober är också en väldigt arbetsintensiv månad för mig. Och jag minns också att jag var borta flera helger och ändå kunde få till mina kvalitetsträningspass på något sätt. Framförallt för att jag redan på söndagen hade bra framförhållning och kunde se, okej, nu kommer det 7 dagar framåt. Hur behöver jag lägga upp min träning för att det ska funka om jag nu är bortrest fredag, lördag, söndag till exempel. En annan viktig, vad ska man säga, någonting som jag gjorde bra i oktober som jag nu efterhand är väldigt nöjd med, som jag kanske inte där och då var riktigt lika uppmärksam på, men det var att jag hade en bra relation mellan vad ska kallas måltidsordning och träningspass. För att om man ska få in 22 stycken kvalitetsträningspass i en månad i snitt, och alltså 5 pass i veckan, så gjorde jag hade en bra ett bra mentalt flow där jag visste och hade hela tiden koll på vilka måltider ska jag äta till nästa träningspass, och att försöka sträva efter, det kanske är samma sak, att de måltiderna ska vara så bra som möjligt för att kunna köra nästa träningspass. Nu i december då har jag varit mycket mer så här, de träningspassen rullar på för sig och sen så har jag haft liksom inte alls samma koppling mellan det jag äter och hur det kan förbereda mig eller ladda upp mig till nästa träningspass. Men då har de, i oktober så var träningen och maten i symbios. Det har det inte varit i december.
Men det är härligt med sådana där månader när man känner att allting stämmer. Jag älskar det för att allting känns så lätt då. Man kommer in i ett flow och ingenting känns knöligt, inget känns jobbigt. Och även om man kan ha hur mycket som helst att göra, men det är som att allting bara lägger sig rätt. Jag vet inte, planeterna står rätt eller något.
Men det är ju intressant det där med att hur många sådana månader som man skulle palla med att göra på ett år. Ibland tänker jag sig människor som inte jobbar. Du och jag har ju nästan lite så här snackat skit om människor som kanske inte har så här, typ inte så självständiga ekonomiskt eller som, men gud, tröttnar man inte på att inte ha någonting att göra på dagarna och så vidare. Men tänk om man hade en livsstil där man bara kunde träna och ta hand om sig själv liksom 24 timmar per dygn, 7 dagar i veckan, alla månader per år. Alltså, hur många månader per år skulle man då mäkta med att försöka optimera vardagen utifrån träning och kost? Om man inte hade några som helst åtaganden än just det.
Ja, nej, men då tror jag att det skulle till slut bli en vana. Så jag tror inte att man skulle ens behöva tänka så mycket på det. Det är ju bara det att när andra saker i livet gör att det inte fungerar så blir det som att man måste börja om med det där hela tiden. Men jag tror inte ens, alltså om man kunde lägga sin energi på just det så tror jag till slut inte att man skulle tycka att det var jobbigt. Förstår du vad jag menar?
Nej, det bara är livet.
Ja, men att det bara är livet och att det blir en sån naturlig del av livet om det är det man har att fokusera på. Så jag tror att det skulle bli mer som en vana. Jag skulle nog palla det hur länge som helst, tror jag.
Det är då du bor i Los Angeles, erkänn.
Ja, eller hur? Men det är ju min dröm, det är mitt drömliv. Jag visualiserar mitt drömliv så ofta. När jag bor där i mitt strandhus, i alla fall någonstans i närheten av Los Angeles. Eller Venice, jag älskar Venice. Och så varje morgon så börjar man med att springa en timme, yoga lite grann, surfa kanske. Kanske man har en hund som man är ute och springer med och så. Man äter nyttig frukost, förmodligen ute på ett uteställe. Man lagar nytt. Det är ekologisk mat och du vet, allting är bara helt perfekt. Det är ju mitt drömliv. Sol varje dag. Sol, sol, sol varje dag. Underbart. Underbart skulle det vara.
Någon bara dag kanske det leva så. På avkastningen av smarta investeringar, eller vad de säger med amerikanerna.
Ja, det har vi pratat om. Det är ju min plan att jag ska göra om inte allt för många år.
Gud, jag hoppas att träningspodden finns kvar och att podd som format fortfarande finns.
Ja, precis, för att då kommer man ha härliga saker att berätta precis varenda avsnitt. Då kommer livet att bara vara så här smooth. Det kommer att vara lika sunny som i California.
Gud vad roligt. Lite mer materialism då, och vi pratar om favoritskorna 2018.
Ja, då är det... Har trevat lite i mörkret med mina skor faktiskt det här året, precis som mycket annat när det gäller träning. Men nu har jag på slutet av året här fått in 2 par nya Mizuno-skor som jag tycker väldigt mycket om. Alltså alla mina bästa löparskor har egentligen varit från Mizuno. Jag sprang mitt första maraton i ett par Mizuno-skor. Det var mina första riktigt dyra träningsskor som jag investerade i, för de kostade kanske, de kostade typ 2 500 tror jag, och det var ju väldigt mycket då, men med tanke på hur många gånger jag använder de skorna så kostade de kanske 50 öre per användning i princip, så det var ju en superinvestering. Och sen har jag liksom fuskat lite med andra märken ibland, haft några skor från Mizuno som jag tyckte varit lite för tunga kanske, och nu har jag då hittat rätt i en lite lättare sko. Nu har jag inte sprungit jättelångt med dem än, så att hur de kommer att funka på långdistans det vet jag fortfarande inte riktigt. Jag har sprungit en dryg mil som längst med dem. Men de känns väldigt lätta men ändå stabila och snygga är de också. Jag gillar ju faktiskt de skorna också är snygga. Så att det får bli dem. Men sen har jag också en liten bubblare. Ett par Saucony-skor. Du kanske har sett dem. Jag har lagt upp dem på min Instagram någon gång. Om du var på min story. Det är de här vita och rosa.
Mm, just det. Som kommer du ihåg dem? Lite godisbit.
Ja, men de är underbara. Men deras problem är att de är för snygga. Jag kan inte med att träna i dem. Det går
inte.
Det är
de inte. Du inte kör tjurhuset med.
Nej, jag vet. Och inte någonting annat heller. För jag vill inte att de ska bli smutsiga. De är för fina. Jag tycker de är för fina för att träna i. Men de är supersköna. Jag sprang någon runda i dem. Och kände liksom att jag undvek att springa där det var grus. Där det var lite blött. Där det var lera. Alltså jag vill inte springa på någonting som kunde smutsa ner skorna. Jag tänkte att det är inte rimligt, så där kan jag inte ha det. Så att nu använder jag dem som vanliga skor istället. Men de var väldigt sköna att springa i, så att det var ju lite synd egentligen.
Ja, jag har provat mig fram lite grann så där i... Det är nästan lite så här förbjudet att säga det, men så här crossfit-sko-genren.
Vad är det ens för sko?
Det är lite skamligt att säga det där, för att jag har ju alltid varit så här hård mot CrossFit och folk som säger så här, men gud Lisa, du är så dömande och så. Men jag har provat mig fram med det som är Reeboks så här, ja men deras officiella CrossFit sko den heter Nano. Och den ska vara som en sån här allround-sko som man både ska kunna springa lite grann med när det ingår i träningspasset, men man ska också kunna köra styrketräning, man ska kunna köra mountain climbers, liksom att man faktiskt har en ganska mjuk sula så att man ändå kan böja på sulan om man står i planka och sådär. Man ska kunna klättra lite grann i rep, hoppa upp och ner för en box till exempel så. Ja. Men jag är inte helt såld. Jag jobbar i princip alla mina arbetstimmar i gymmet i Nano, men den sko som jag nog använt flest timmar, och då har jag, dels har jag flera färger i samma modell, men sen har jag också samma modell i samma färg, typ 2-3 par olika svarta, och det är för att jag är lite noggrann med att använder man skor ute så använder man dem inte in också. Det tror jag så alla gymägare, de är så själva väldigt noggranna med vilka skor som folk kommer in i. Men det är en Reebok sko som heter TR 2.0, och det är också en allround sko, men jag gillar allround skor som inte är så klumpiga. En allround-sko för mig, och då menar jag en allround-sko inte löpar, alltså man kan springa alla typer av underlag på, utan en allround-sko som man kan ha för alla typer av pass i gymmet. Man skulle kunna springa med den om det ingår löpning, man kan värma upp på löpbandet innan styrkepasset och så vidare. Och den har väldigt tunn sula som typ inte ger någon dämpning alls. Men den sitter väldigt bra på foten. Om jag använder så här Nano CrossFit skon, då känner jag mig som en så här crossfittare. Men jag känner mig inte så atletisk. Jag gillar en sko som jag känner mig atletisk med. Och det är därför jag till exempel har svårt för löparskor som är gjorda för asfalt, för maraton. Då tycker jag att de blir så... Att de ser klumpiga ut på foten, de känns klumpiga när jag springer, jämfört med om man har riktigt sån här snabb, tunn löparsko som passar perfekt för att springa på löparbana eller på så här riktigt snabba intervallpass. Jag känner mig mycket mer atletisk med en sån typ av sko jämfört med den kanske mer avancerad löparsko som klarar av tuffare löpning. Men då känner jag mig klumpig. Så Reebok TR 2.0 har varit en sko som jag överlägset har använt mest. Och den använde jag till och med på gräsmattan i somras, där jag ju körde många timmar under säsongen.
Jag ska säga det också för de som undrar vad min Mizuno-sko heter, så heter den Wave Rider. Och så är det någon siffra efter, och den kommer jag inte ihåg. Om det är 22 eller 23 eller 21 eller, ja jag vet inte.
Då kanske det är 24 som kommer för nästa år då?
Ja men precis, jag tror, för de uppgraderar väl den för varje år och så får den en ny siffra då. Men Wave Rider och Wave Rider Osaka heter en sko som jag har. Den är skitsnygg. Båda skorna är inte exakt likadana. Den är svart, alltså som ett svart nät över kan man säga. Men under så är det lite olika färger. Och den ena skon är liksom mer blå och den andra är mer gul. Alltså inte att de är blågula, det här låter skitkonstigt. Man ser knappt färgerna, men när man har båda skorna på sig så ser man att de är lite olika. De är i alla fall skitsnygga.
Men du fattar ingenting. Men.
En fråga, eller två frågor. Det ena är, tvättar du av dina löparskor när du kommer in från ett blött löppass utomhus, så typ innan du ställer in dem på hyllan, skohyllan i hallen? Och det andra är du en sån som passa på så här skriv, alltså man kan brodera in så när man beställer sina skor på nätet till exempel, att man så broderar in något namn eller något mantra i skon?
Nej, det sånt trams orkar jag inte hålla på med. Det var jättekul de som pallar med det, men det gör jag inte. Nej. Alltså broderar in grejer och så.
På fråga två. Nej, du
ska, nej, på inte, fråga två.
Då broderar du inte så här vin och bubbel. Typ nej. Vänster på står det vin och höger står det bubbel.
Nej, och inte heller mitt namn och sånt. Jag ska ju liksom springa i skorna. Det behöver inte stå grejer på dem, det är helt onödigt. Men däremot så, när jag till exempel var på Malta, då sprang jag mycket i sånt här, ja men du vet, sån här röd jord.
Så vet du vad jag menar? Dammigt.
Ja men, och sån här lite klibbig röd jord. Som fastnar på allting. Och då blev skorna lite smutsiga. Och då sköljde jag faktiskt av dem efter varje pass. Jag hade med mig två par skor, så då hann de torka liksom emellan. För det gillade jag inte. Och om jag har varit ute och sprungit i... Alltså om det har varit väldigt geggigt eller blött så att de har blivit smutsiga, så kan jag skölja av dem. Men annars orkar jag inte göra det.
Mm. Jag gör inte heller det. Men jag kan ju känna så här, fasen vad bra det vore om man hade en sån rutin.
Ja, jag hade ju, det här var ju lite jobbigt, för jag hade ju ett par nya terrängskor, också från Mizuno faktiskt, när jag sprang tjurruset. Och jag var ju så ledsen, för att de var så fina. Men jag tänkte så här, men jag måste ju, jag kan ju inte ta ett par skor som är osköna och gamla, som inte funkar att springa i terräng, bara för att jag vill spara de här terrängskorna som faktiskt ska användas till terränglöpning. Så då sprang jag ju dem ändå. De var sprillans nya. Jag tror det var första gången jag använde dem, helt ärligt. Och tänkte, när jag kom i mål, de var ju helt leriga. Tänkte, de där kommer aldrig att gå att rädda. Jag körde dem i tvättmaskinen två gånger. Och de gick att rädda. Nu är det bara snörerna som jag får byta ut, för de blev aldrig svarta igen. Men skorna ser faktiskt fina ut. Så det var skönt.
Jag gjorde en riktig sån där tabbe nu i början på vintern. Alltså, jag gjorde en sån här utrensning som jag gör regelbundet. Och då ryker ju barnens urväxta skor, barnens urväxta leksaker, kläder. Men även mina egna kläder. Och jag har ju liksom vuxit på olika ledder på olika sätt. Så det var ganska mycket vanliga kläder och träningskläder som jag fick sortera ut. Jag pallar inte ha massa kläder i garderoben som jag inte känner, som inte sitter bra.
Nej.
Och då gick jag även igenom i min skolåda. Och sen så hade jag flera par löparskor som jag kände så här, nej, alltså visst, de har gjort jättebra träningspass, men det känns inte så kul nu när de är, och sen hade jag typ, då kunde det vara så här dassiga i färgen, eller det var så här lite cykelolja på dem. Det var liksom, de kändes inget fin. Det var någon som var ganska lerig. Och jag bara, nej men det här kommer ju, jag pallar, det kommer aldrig gå bort och så vidare. Och sen så gjorde jag ordning en sån skopåse till min kompis som hon hämtade. Och åkte hon hem, körde skorna, tvättade av dem, använde skrubb. Så bara skickade hon en bild till mig, hon bara, tack Lovisa, de blev som nya! Jag bara, vad fan, alla var så helt perfekta.
Åh gud vad härligt.
Ja, härligt för henne, men jag hann bli lite så här.
Det kändes inte riktigt bra för dig.
Nej, men då, hon var ju jättenöjd. Hon bara, Lisa, du vet att årets julklapp, det är återbruk. Så nu har jag julklappar till hela kompisgänget. Hon var ju svinnöjd, så hon kunde gå och dela ut så här löparskor till de närmaste tjejkompisar som är duktiga på att springa. Det var jättehärligt att de kom till nytta, men jag kände så här, ah, fasen, nästa gång så ska jag ge mig på med en sån här skrubbborste, vim, och faktiskt kämpa på lite grann, trots att det kan kännas så här, alltså, om man själv vet hur lerig en sko har varit, så kan det kännas lite deppigt att stå och rengöra den, jämfört med den person som får en lite smutsig sko och så rengör man den. Man vet liksom inte hur illa har det varit.
Nej, och det kan, jag vet inte, det känns ju inte så roligt sen, även om den blir ren. Jag förstår vad jag menar. Man vet så här, åh gud, den här skon har varit så äcklig. Nu är den ren, men den har ändå varit äcklig.
Det kommer jag ihåg. Jag vet inte om jag pratade om det här i träningspodden. Om jag gjorde det så kan jag tänka mig att du förfasades, Jessica. Men jag minns för jättelänge sedan, många år sedan, så skulle jag göra en så här jättelång tävling. Och jag skulle göra den tillsammans med en person som absolut inte tyckte att man hade tid att stanna för att göra saker som inte är väldigt nödvändiga. Och nödvändiga saker, det är att man får knyta om sina skor. Nödvändiga saker, det är att man måste fylla på med energi och så vidare.
Mm.
Det är inte nödvändigt att stanna för att kissa. Vilket innebar att jag bara, hopp, okej, okay, men alltså nu har vi druckit ganska mycket sportdryck och så här, ja, det skvalpar ganska mycket i magen och sen så gick det igenom. Och jag bara kände så här, alltså nu måste jag kissa. Och hon bara, ja Lovisa, vi har nästa energipaus är om x antal minuter. Jag bara, fasen, jag pallar inte vänta så länge. Har man väl lärt sig att kissa springandes, då går det faktiskt att göra.
Skämtar du?
Jag visste att du skulle förfalla. Har jag inte droppat det här i träningspodden?
Nej, det här har jag inte hört. Det hade jag kommit ihåg.
Alltså, ja. Men de skorna, de är med och tränas ett par år. Och sen får de göra ett lopp och sen så kissas de i och sen så får de inte vara med om mer. De åker inte ens hem i resväskan, ens i en påse.
Men otroligt äckligt. Alltså, ja. Nej men, alltså det måste ju vara så äckligt. Det måste ju lukta kiss också hela vägen.
Nej, men jag tycker att det blir så utspätt. Så det är liksom inte, nu blir det väldigt ofräscht, men det är liksom inte urin, utan det är ju mer som svett i. Det liksom luktar inte, det finns ingen färg på det vad jag tror, inte så att jag kollar. Men man blir så lite tyst en stund så här, och så bara, ah, du är klar, okej.
Sa du till din kompis att du hade precis kissat på dig?
Nej, men jag var ju typ, var ju inte som att jag gav tillåtelse för att stanna och kissa. Det var ändå så här att nu är problemet löst. Och sen pratar man inte om det.
Men gud vad sjukt.
Alltså, så de här, kommer du ihåg Jessica när du sprang ditt maraton? Det här maraton som du sprang på 4:06. Ja, och du gjorde hur många kisspauser?
Nej, bara en faktiskt.
Men den var, men det var ändå lång.
Ja, för att det var ju kö och grejer. Så att,
exakt.
Ja. Och det var ju mitt i Buenos Aires, så det var inte så att jag kunde sätta mig och kissa vid sidan av banan liksom.
Nej, utan men du
det
hade var ju kunnat bara springa. Den hade nog flytit in i asfalten. 3:59 hade du fått.
Jag hade inte pallat det. Jag har inte kommit dit. Så gränslös är inte jag. Nej. Ja, uff, nej.
Men du förstår, så här, folk kan ju ibland lite så här förvånade över att jag är så frispråkig när man börjar prata om kroppsvätskor och sådär. Men det är så här, gränser suddas ut. Men jag kan ju ha jättehög integritet när det gäller andra saker.
Ja, ja. Vi är väldigt olika där kan jag i alla fall säga.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vi är denna vecka sponsrade av våra gamla vänner på Lifesum, som ju är en app som lär användarna att äta rätt och smart. Den gör det helt enkelt lättare för användarna att nå sina olika mål.
Ja, det är ju en app som har funnits med ett bra tag. De har ju faktiskt haft 60 miljoner användare sedan starten. Och det är en app som har hjälpt många att skapa hälsosammare vanor. Inte minst när det gäller information om vad olika maträtter och råvaror har för näringsinnehåll. Så att man alltid ser att man får i sig rätt mängd näring, energi, lika delar protein, kolhydrater, fett och så vidare.
Ja, och sommaren närmar sig och då vet jag att det är många som börjar tänka till lite extra på sin kost och träning. Och här kan Lifesum verkligen hjälpa till som ett stöd.
Ja, precis. Jag har använt det till och från i olika perioder av livet. Och det är ju inte bara för dem som vill gå ner i vikt, utan man kan också använda appen om man vill gå upp i vikt. Till exempel man vill bygga lite mer muskler, man kanske tränar lite extra inför sommarens springlopp, eller så vill man bara äta lite bättre och få mer koll på att man får i sig den näringen man ska.
Ja, och många av våra lyssnare gillar ju att träna mycket och för dem så är Lifesum ett jättebra stöd för att se till att man äter rätt utifrån den träningsvolym som man ligger på. Och därför så vill jag gärna säga att Lifesum är lite av en utbildningsapp kan man säga. Mm. Att man kan se det som ett stöd för att skapa en liksom, långsiktigt hållbar hälsa och livsstil.
Ja men precis, och bara en sån enkel grej som att den påminner en om att man ska dricka tillräckligt mycket vatten om dagen. Man måste liksom kryssa i varje glas vatten man dricker så att man ser att man får i sig tillräckligt med vätska. Det gillar jag verkligen. Lifesum är gratis att ladda ner på App Store eller Google Play, men om man vill ha full access till alla otaliga möjligheter och funktioner som finns i appen, då behöver man Lifesum Premium. Då kan man till exempel få personliga måltidsplaner, en stor receptbank och så vidare.
Och vi tycker att ni lyssnare ska testa Lifesum. Just nu så har vi ett riktigt bra erbjudande. Träningspoddens lyssnare får 55% rabatt på Lifesum Premium. Och mer info om det här hittar du om du klickar på länken i veckans avsnittsbeskrivning.
En riktigt bra rabatt. Vi säger stort tack till Lifesum.
Tack!
Jag undrar vilken som var din favoritövning eller en ny övning från 2018.
Ja, spännande. Då ska vi säga att en ny övning som jag verkligen gillade under det här året, det var ju armgången.
Just det, din monkey bar.
Ja, precis. Jag blev ju besatt av det ett tag. Jag tyckte att det var så kul att ha ett annat mål än ett löparmål som jag har haft för det mesta. Och att jag tyckte att det var så svårt att sätta så här styrkemål. Det funkar inte riktigt för mig för att jag vågar ändå aldrig maxa. Så gör så här maxtester, det är inte riktigt min grej tror jag inte. Så därför var det så himla kul att ha ett styrkemål att jag ska klara att gå den där hela armgången. Och nu blev det ju så att det gick ju ganska fort för mig. Jag klarade ju, jag tappade greppet på näst sista pinnen. Så att jag hade ju bara en pinne kvar och sen hade jag klarat målet. Men efter det så gick det ju plötsligt ut för det var ju när jag började må dåligt och bli sjuk, vad jag nu hade för slags sjukdom, det vet jag inte. Men kroppen mådde i alla fall inte bra. Så att när jag sen provade igen efter att kanske inte ha kört det på 2 veckor eller någonting sånt, då kunde jag inte ens gå ett steg. Då tappade jag taget direkt. Hade 0 greppstyrka. Provade igen några gånger under sommaren. Jag kom ingen vart. Jag kom inte ett enda steg. Och då blev jag så ledsen och förbannad och bara kände så här jävla skit. Och det var tråkigt för att jag var väldigt inne på den övningen. Jag tyckte att det var skitkul att ha ett sånt mål. Men vi får se, jag får ta upp det där målet igen helt enkelt när det blir lite skönare att träna ute. Och man kan vara på utegym.
Två grejer. Det ena är, det är typ den favoritfilmen på Instagram under hela 2018. Det är den filmen när du och Dylan är ute i gymmet hemma hos er. Och han, är det han som filmar dig? Eller är han med på filmen? Jag minns inte.
Nej, han filmar mig. Han filmar mig och pratar.
Han är så glad.
Ja, han är jätteglad.
Och han peppar dig. Det känns verkligen som att han har varit med på din sån här armgångsresa.
Ja, för vi körde ganska mycket styrka tillsammans i somras. Han ville ofta följa med mig till utegymmet och så lekte han lite och gjorde lite övningar och så. Så han var med mig ganska många gånger när jag höll på med det där och han är ju svinduktig. Han kunde ju gå fram och tillbaka 3 gånger som en liten apa liksom. Men han var ju med när jag kämpade så att det var så kul på den där filmen för när jag hade kommit förbi mitt rekord som var ungefär halva halva vägen, så hör man ju honom säga på filmen så här: nu har hon klarat sitt rekord. Det här är stort för henne. Ja!
Han kanske kommer så jobba som sportjournalist när han blir stor.
Ja, kanske.
Men en annan reflektion som jag har kring det där. Jag har under hösten fått en liten bebis i min familj. Min syster har fått en liten Oscar. Och jag tänker mig ofta på dig när du så här, går in på hardcore-varianten direkt när du ska lära dig någonting. Typ när du ska springa det första maraton. Det är inte så att du tar så här lite snäll bana, typ, och har lite koll på när det blir. Och du så här, ska åka långt över hela världen. Ja. Och det ska vara jättekonstig terräng. Och det ska vara jättevarmt och så vidare. När du ska lära dig armgång, då tar du liksom de här tjockaste stockarna som man ska hålla runt på ett utegym där det är noll grepp. Det är apa högt upp. Alltså apa som verkligen är bokstavligt talat. Så att man, då är liksom, det är också så här, lite läskigt om man skulle ramla ner, för då vet man att det nästan typ är en meter ner med fötterna till marken. Det är ju som när man har en bebis som har typ noll nackstyrka, så lägger man den på mattan på golvet och så säger man så, lyft huvudet nu, ligg här och träna nacken. Så tänker man att den här lilla bebisen som bara är några veckor gammal ska liksom orka lyfta huvudet, istället för att så här leka lite så här flygplan, och att man så här lägger sig under bebisen så man så här bygger upp lite grann i taget för att till slut kanske orka ligga då, eller ja, förhoppningsvis på mage och kunna lyfta upp överkroppen, som ju alla bebisar ska göra. Man säger att dels för att träna liksom extensorerna, alltså baksidan av kroppen, men också att de inte ska få platt bakhuvud om de ligger ner för mycket på rygg. Men det är lite så här, du liksom verkligen tar alltid den hårdaste varianten, den tuffaste varianten. Alltså jag tror inte att jag kan göra en enda gång i de här utegyms monkey bars armställningarna nu. Men är man på ett bra gym med så här stålräcken, man har lite magnesium med händerna, då är det någonting helt annat. Och det tror jag du är så här van vid, att alltid söka den mest utmanande varianten av en standardövning.
Ja, men det kanske är så. Och det var ju ganska tufft, för jag hade ju blåsor i händerna. Under några veckor så hade jag jättestora blåsor i händerna som aldrig gick bort. Det var också därför jag inte kunde köra på 2 veckor, för jag hade så ont. Så att det är ju inte svinskönt att göra det på utegym, men jag var så stolt över mig själv. Jag klarade det nästan, och sen bara ner på botten igen. Men jag tycker fortfarande det är kul. Jag ska ge det en chans till.
Jag har en ny gammal övning, får jag säga, för 2018 som jag känner att jag tar med mig som en bubblare på favoritlistan. Och jag tror att jag kanske låg under stången 4-5 gånger 2017, och då brukar jag göra sådär att när jag lägger mig i bänkpress, då brukar jag alltid börja med att maxa, typ så här, kolla liksom, vad har jag för lägsta nivå i år. Så då gör jag så här, 2016 några gånger, 2015 så checkar jag så här, men bra, jag är fortfarande ganska bra i bänkpress. Och sen är jag så här, det är inte så att jag tränar däremellan, utan jag provar att maxa, typ hur tungt kan jag gå på en enda repetition. Men nu under sommaren så började jag jobba mer med stående pressar, både på knä och sen så enbenstående, eller förlåt, alltså vad säger man, på engelska säger man half kneeling, att man står kneeling, ett knä går i marken och en fot i marken, och så jobbar man med enarmspressar. Så jag började jobba ganska mycket med pressar uppåt under sommaren, och sen nu under hösten och vintern så har jag kört jättemycket bänkpress 2 gånger i veckan, och det är mycket för att vara jag. Och jag har blivit superbra på det. Så att jag hoppas att jag under 2019 ska ta, håll i dig nu, cirka 70 kilo i bänkpress.
Åh, jäklar!
Ja, jag tror att jag kan det. Jag gav upp på mina handstående. Kommer ihåg att jag sa under första halvan av 2018 så hade jag tänkt mig att jag skulle lära mig att stå på händer.
Ja.
Ja, alltså det, jag kunde...
Vad
jag
hände?
Jag kan stå typ några sekunder. Och jag känner ju så här att jag har utvecklats under året, men jag tyckte inte det var särskilt roligt att träna för, och så blev jag så trött i axlarna och handlederna, så att jag har inte underhållit det. Jag skulle inte kunna sätta så här, du vet, i så här mina vännerboken, bra på : stå på händer, hade jag inte skrivit. Jag kan liksom inte, jag behärskar inte handstående fritt.
Kul att du sa det här nu, för nu kom jag på att jag hade glömt en annan grej som jag höll på med i våras. Det var ju att stå på huvudet.
Ja, men just det.
Det hade jag också glömt bort. Jag har inte tränat på jättelänge. Det blir så här, när jag har uppnått ett mål, då kan jag bli så här, nu orkar jag inte hålla på med det där mer. Och så slutar jag bara. Ja, nej, men då slutar jag bara helt tvärt. Så att nu tror jag inte att jag kan stå på huvudet längre. Alltså jag står på huvudet då utan hjälp av vägg och gå upp liksom lugnt och sansat och sen går ner när man känner för att man i princip kan stå så länge man vill.
Det var ju den värsta filmen. Alltså, om den bästa filmen på Instagram 2018, det var när du klarade nästan Monkey Bar, Dylan peppar dig. Då var det den värsta filmen, du ramlar rakt över ryggstödet på soffan.
Alltså. Då var också Dylan med. När jag ramlade och inte kom upp. Det var så ovärdigt. Och han fick springa och hjälpa mig, stackaren.
Jag tror det var den filmen som du har flest visningar på.
Ja, den var det många som kollade på, kan jag säga. Jag kommer inte ihåg hur många visningar det var, men det var väldigt många.
Ja, det var superroligt. Men så det blir ingen mer handstående 2000, eller huvudstående 2019 från din del?
Jo, jag är lite sugen på också att komma igång med yogan lite mer igen. Och då kanske jag ska ändå börja med mitt... Jag har inte stått så mycket på händer på sistone heller. Det var ju min grej under 2016. Och sen blev jag ju gravid. Då stod jag ju på händer tills jag nästan skulle föda i princip. Så att jag älskade ju att stå på händer förut. Jag tyckte det var så otroligt roligt. Så fort jag såg en bra vägg så bara ställde jag mig på händer. Jag kunde ju inte stå utan vägg dock. Alltså jag kunde göra det om jag visste att jag hade en vägg bakom. Så kunde jag ju stå fritt. Men jag vågade inte göra det om jag inte hade en vägg. Men det har jag inte heller kört på länge. Så att det kan bli så att jag kanske plockar upp lite huvud- och handstående igen här under nästa år. Jag kommer ha mycket mer tid att träna, så att, ja, jag är lite sugen.
Vad spännande. Men yogar du i ingenting nu?
Alltså nu har jag inte yogat sedan jag var på Malta. Då hade jag ju med mig min yogamatta och körde mest för att komma igenom dagen. För det var så slitigt där borta på Malta. Så körde jag ju lite yoga varje morgon, men kanske en kvart. Och så körde jag ju några gånger med Yogobi då, att jag körde riktiga program. Det gjorde jag kanske 3 gånger när jag var där. Men sen när jag kom hem har jag faktiskt inte yogat någonting. Och det känns också i kroppen, för att jag känner mig lite, vad ska jag säga, kantig på ett dåligt sätt.
Friktion?
Ja, men att det, jag känner mig lite sned. Sned, lite ovig, lite som att jag har haft så mycket att göra så att jag har liksom inte hunnit tänka på hållning och på sitt på ett bra sätt och sådär. Så att ha lite så här småont i ryggen och lite knölig känner jag mig på något sätt. Så att ja, det får vi plocka upp helt enkelt. Men det blir inget mer handstående för dig då?
Nej, jag tror faktiskt inte det. Däremot, ja, 70 kilo. Det
är bra. Det är ett bra mål.
Jag tror att jag... Det känns som att jag har det inom räckvidd. Nu har vi gått igenom hälften av mina rubriker och vi går in på just de här lite tuffare minnena. Du har ju varit inne på att det har varit deppigt. Men om vi ska älta lite då, det tuffaste minnet från 2018, och då säger vi tuffaste som att det var jäkligt jobbigt då.
Ja, men det har varit... Alltså det har inte varit något enskilt minne, det har varit mer långa perioder. För att jag började ju året med att vara skadad. Jag hade ju min fotskada, det var en sena under foten som gick av eller gick nästan av. Så jag kunde ju först inte gå på en månad, fick ju gå på kryckor en månad. Och sen så kunde jag ju knappt gå, inga längre sträckor i alla fall, under en månad till. Och det tog ju kanske 4 månader innan jag vågade börja jogga lite grann igen. Och jag kunde inte, och dessutom så hade jag ju tennisarmbåge samtidigt, så armbågen var superinflammerad, så att jag hade ju ont överallt kändes det som, och jag kunde inte konditionsträna, och det mådde jag väldigt, väldigt dåligt av faktiskt. Jag kunde knappt styrketräna heller, för att armbågen funkade ju inte så bra. Jag kunde nästan inte yoga heller, för att det gjorde också ont i armbågen och i foten. Så jag kände mig frustrerad. Det var mycket frustration där i början av året faktiskt. Och sen så blev det ju lite bättre. Jag kom igång, hade min april och liksom kom verkligen igång med träningen, kickstartade, och så kom sommaren och jag blev sjuk. Kroppen mådde inte bra helt enkelt. Jag var dålig på alla möjliga sätt och träningen funkade inte alls, och det var jätteslitigt. Jag var ju på 100 läkarbesök som du vet, Och de hittade inte vad det var för fel på mig. Och det var inget fel på mig enligt dem. Men jag kände att kroppen inte mådde bra. Det var något fel på kroppen. Och träningen, alltså jag fick ju så här bakåtträningsresultat. Vilket borde vara helt omöjligt om man tränar 5 gånger i veckan. Det är helt omöjligt. Så att det var extremt frustrerande tid. Jag vet ju inte riktigt varför jag började må bättre. Det kan vara mina piller som jag började äta, KSM 66 där, som jag verkligen har hållit i sedan dess. Det var ju i den perioden som jag också började må bättre. Men jag vet inte, och jag kanske aldrig får någon förklaring på det. Förhoppningsvis så slipper jag må så där dåligt igen. Så att jag tar med mig att det tuffaste från det här året, det har varit skador och sjukdomar, sånt som man inte kan råda över, där kroppen jobbar emot den. Det har varit mitt tuffaste minne från det här året.
Mm. Men jag tänkte, nu kommer ju det här som jag sa, att jag ville lägga en liten sån här mental minnesnotering. För att om du skulle sätta något sådär ord på det, och då undrar jag, är det så att du har blivit mer ödmjuk inför kroppen under det här året, eller är det snarare tvärtom, frustration och ilska, att du typ vill förbanna och svära över kroppen?
Ja, men jag har blivit förbannad på kroppen. Inte ödmjuk alls, för att min kropp brukar inte strejka mot mig, den brukar jobba med mig. Och då kan jag mer så här, alltså när jag blev utmattad och kroppen inte jobbade med mig utan stängde av, då kan jag ha förståelse för den. Då kan jag liksom mentalt lyfta upp kroppen i famnen och vagga den lite och säga så här, det är inte ditt fel, du har kämpat på. Du har liksom gått över alla gränser och kämpar fortfarande ändå. Så det kan jag ha förståelse för. Men det här, när man börjar gå sönder på märkliga sätt och aldrig blir frisk, det läker inte. Och just den här känslan som jag tror aldrig jag har haft i hela mitt liv, att kroppen motarbetar den som den gjorde i somras. Att den verkligen motarbetade mig. Det var hemskt. Usch, då var jag riktigt arg på den.
Mm. Jag funderade på, eftersom jag pratade om Stockholm Marathon där inledningsvis, och för mig så det tuffaste minnet så där, alltså det var ju verkligen det som var finalen för Stockholm Marathon-dagen. Det var Ultravasan, när jag skulle springa 9 mil som jag hade bestämt mig för och höll på under året och hade ju tänkt att jag skulle träna på ett visst sätt under sommaren, vilket det inte blev. Jag hade tänkt att jag skulle ha sällskap av en kompis, vilket det inte blev. Jag skulle springa tillsammans med Hans och vi slog följe ungefär halva och så vidare och så vidare. Det var många så här grejer som jag hela tiden mentalt ställdes inför prövningar. Och jag är jätteglad över att jag sprang det loppet. Jag är väldigt imponerad över mig själv att jag klarade det och att jag vågade prova. Men det är också det absolut tuffaste minnet. Och jag tycker att efteråt så var det inte roligt. Och det är ju fortfarande så nu. September, oktober, november, december. 4 månader senare. Och jag är fortfarande inte sugen på att springa långt igen. Alltså, förstå vad mycket marginal man måste ha i sin motivation om man gör någonting och sen så har du då efter 4 månader inte fått tillbaka motivationen till löpningen. Tänk om man var beroende av sin löpning och man kände så här att ja, men löpningen är det allra viktigaste för mig. Om jag inte får springa då blir jag deppig. Mm. Och sen så känner man så här, nej, jag kan inte springa, jag vill inte springa. Vad har jag då i mig? Jag är en löpare, jag är en sån som springer. Man kan ju få värsta identitetskrisen. Så ja. Ultravasan var för mig fruktansvärt mentalt utmanande, men också efteråt, alltså alla de här månaderna som jag inte har haft någon sug i mig att springa, det är ju väldigt ovanligt och ovant för mig. Så det var mitt tuffaste minne från 2018.
Ja, men det känns verkligen på dig som att du nästan har känt aversioner mot löpning. Det har varit så här, nej, jag har ingen lust. Det är känslan man har fått.
Mm. Och det stämmer. Och 2019 så har jag funderat jättemycket på 2019. Och jag har flera löparupplevelser inbokade. Men jag har inte lika mycket så här klassiska loppmål. Alltså jag är inte alls lika sugen på att ställa mig på startlinjen med nummerlapp för ett vanligt klassiskt 10 km lopp som jag nog har känt tidigare. Så jag har liksom gått igenom någon så här transformation när det gäller löpningen och prestation. Å andra sidan så känner jag att jag har så här landat i löpning. Jag behöver inte vara rädd för löpning. Jag vet att jag kan prestera på alla nivåer från 5 kilometer eller 100 meter också såklart med sprint, men 5 kilometer och långt upp i princip hur långt som helst. Jag vet att jag skulle kunna springa flera dygn på raken om jag skulle vilja. men det har absolut gått igenom någon transformation, men jag känner ett annat lugn inför löpningen nu, att jag vet att när jag har provat att springa nu under vintern så är det liksom, det känns precis som vanligt. Jag känner mig inte dålig. Jag orkar precis lika mycket som jag brukar göra. Och det var ju det jag tänkte så här, hur mycket av löpningen kommer jag tappa under vintern när jag konditionstränar på annat sätt eller lägger jättemycket krut, typ 80-85% på min styrketräning. Men där känner jag ett helt annat lugn, och det ska jag återkomma till lite senare i löpningen och vad det har gjort för min kondition att inte springa regelbundet under hösten och vintern. Om vi pratar lite sociala medier och inspirationskonton. Jag undrar, Jessica, vilket som har varit ditt favoritkonto på Instagram, om du har något särskilt som sticker ut och varför?
Ja, jag började fundera lite grann på det och kom på att jag följer ju väldigt märklig blandning av människor. Många jag känner, men sen följer jag också mycket så här inspirationskontor, och det är ju allt möjligt. Det kan ju vara så här coola resbilder, följer jag ju väldigt många konton. Träningskonton, yogakonton, klädinspiration, inredningsinspiration. Följer kanske inte så mycket såna här superkända människor, inga så här Kim Kardashian och såna. J-Lo följer. det är väl hon i princip. Julia Roberts också, men hon lägger aldrig ut någonting. Men och så tänkte jag så här, vilket har varit mitt favoritkonto? Det är svårt att välja det, men då kom jag på en grej. När vi träffades du och jag på det här eventet som jag hade tillsammans med Maxim, när det var lite boxning.
Ja, just det.
Då träffade jag för första gången Manne Forsberg, som du känner, va?
Som vi pratade om med hans maratongrej, det här med att han hamnade i sån maratoninflation.
Exakt, och han kanske inte säger på norrländska sitt namn, Manne Forsberg, men jag var inne på norrländska nu, så han fick bli norrländsk plötsligt. Men då började jag följa hans konto för att jag blev så pepp av det här med att han hade blivit nyförälskad i löpning. För det gick ju jag också igenom för några år sedan. Att ha gått från att inte alls vara en löpare till att börja springa och bara känna så här, jag älskar det här. Att man blir så uppslukad av det, att det är som en förälskelse. Och man vill bara springa mer och mer och mer och mer och mer. Och man vill springa långt, man vill springa maraton och man vill sätta rekord och du vet. Man blir verkligen inne i det. Och det tyckte jag var så härligt, plus att han är en härlig person rent allmänt. Så då började jag följa hans konto, och det tycker jag faktiskt är väldigt inspirerande, det måste jag säga. Häromdagen till exempel, om man ska ta ett exempel från kontot då hade han gjort en sån kul grej som jag kände att jag också ville göra. Han hade ju nämligen stuckit ut med sin dotter i en löparvagn och bestämt att han skulle springa längre än han någonsin hade sprungit. Och han har ju sprungit maraton då, och det är ju 4,2 lite drygt. Så då bestämde han att han skulle springa 4,3 mil med ett barn i en löparvagn alltså. Men då gjorde de det till en sån här skön happening. De hade en utflyktsdag, kan man säga. Så att de stannade någonstans och fikade, stannade åt lunch någonstans, lekte ett tag på någon lekplats och så. Och så sprang han i 4 timmar. Dessutom. Så det blev liksom ett heldagsprojekt. Och det tyckte jag var superinspirerande. Det kände jag att jag blev pepp på. Och jag känner som, eftersom min egen motivation vacklar lite grann just när det gäller löpningen. Och jag ska ju springa maraton i vår, så att det är inte så bra att ha vacklande motivation när det gäller löpning. Så ger han... Nej, men han ger mig tillbaka lite grann av den där känslan när jag var faktiskt nyförälskad i löpning. Jag kan uppleva det genom honom nu. Det tycker jag är inspirerande.
Men gud vad roligt, för jag tänkte nämligen på den där bilden som handlade upp från den här barnvagnslöpningen. Först tittade jag på bilden och tänkte så, ja, men han har väl typ varit i någon parklek med sitt barn, iklädd lite så här sportiga kläder.
Ja,
Så började jag läsa, och så läste jag mer, och så typ kom jag på mig själv med att skaka lite på huvudet.
Du tyckte han var lite galen.
Jag tyckte han var lite galen. Och dessutom i december, då kändes det så här, what the heck?
Ja, det kanske är något man hade gjort på våren sådär. Men det, ja, det är ju det som verkligen vittnar om att han är så kär i löpningen just nu. Och om man vill följa honom så heter hans konto alltså manneforsberg.se. Och Forsberg stavas med 2 S. Så kanske han kan få några följare av oss här på träningspodden.
Ja, det tycker jag vi kan bjussa honom på. Jag tänkte att jag skulle lyfta fram en gammal favorit som har fortsatt leverera även under 2018. Och det är våran norska kollega, fast inte poddkollega, men typ så här träningsbranschkollega, men som lever i Dubai. Och hon heter Inger in Dubai på Instagram. Och hon och hennes man har drivit ett gym i Dubai, men har under 2018 sålt det. Och hon jobbar som personlig tränare, men hon lägger upp typ alla sina träningspass som hon gör på Instagram och som alltid filmat massa. Och det är så roligt, dels för att hon är så här crazy stark, alltså jättestark. Typ gör 10 repetitioner på 80 kilo knäböj i en cirkel med så här 10 kin, så hon så här, jättestark. Men sen har hon så här extremt stor självdistans, så att hon är väldigt så där, hon sitter inte på så höga hästar, hon tar inte sig själv på så stort allvar. Hon spontansprang till exempel ett maraton i slutet på november i år. Alltså hon är så här väldigt läcker, hög lägstanivå, jättesnygg. Alltså, jag menade läcker som person, men också läcker då, alltså läcker och snygg. Jättemycket muskler, stark, uthållig, rolig, humor, och sen är en hel del familjeliv uppblandat med de här jättetunga vikterna i gymmet. Så jag tycker att Inger in Dubai, hon har verkligen levererat 2018, och jag hoppas att hon fortsätter leverera 2019, för hon ger mig jättemycket inspiration.
Kul! Det är roligt att byta konton med varann faktiskt.
Ja, istället för att ha någon sån här Pokémon-kort.
Ja, precis.
Jag undrar om du har fått med dig något nytt mantra från 2018?
Ja, men här har vi nu kommit till den här frågan som jag fastnade på. För det har jag inte, känner jag. Alltså, jag vet att jag brukar alltid reflektera över sånt där och brukar liksom skaffa mig nya mantran eller så här ord som jag bestämmer att det här får sätta tonen nu för mitt nästa år och så. Till exempel hade jag för några år sedan att jag ska inte ta någon skit, och det förändrade mycket faktiskt i mitt liv, att jag inte skulle bestämma mig för att jag inte skulle ta någon skit från någon. Men det här året, nej, jag har inget nytt mantra. Det är mer att jag lever efter mitt gamla vanliga som jag har haft genom goda och svåra tider. Och det är som det är och det blir som det blir. Det säger jag ofta till mig själv framför spegeln. När jag känner att fan, det här blev inte så bra. Då kan jag titta på mig själv i spegeln och säga det är som det är och det blir som det blir. Och det handlar väl lite grann om det här att man ska släppa de grejerna som man faktiskt inte själv kan förändra på något sätt. Men det här är inget deppigt, så du behöver inte deppa ner dig för min skull. Jag tycker att det mesta är ganska bra. Men det är väl mer så här, man måste lära sig acceptans och att sluta älta. Så att jag tar mitt gamla, vanliga, trygga mantra som jag tar med mig in i nästa år.
Ja, men vad intressant. Jag har jobbat ganska mycket med att försöka så här urskilja resultat. Alltså när någonting utvecklas, vad är det då som har gjort att det utvecklades? Är det att det har gått tid? Är det att man har gjort någonting mer? Är det att man har gjort någonting annat mindre? Har man gjort någonting annorlunda? Alltså vad är det egentligen som gav utvecklingen? Och något mantra som jag tar med mig, som jag har sagt till mig själv ganska många gånger i år, och det hänger ihop med nästa rubrik som jag tänkte är lärdom från året. Så jag tänker liksom att mantra och lärdomar ofta hänger ihop. Men det är att obekvämt utvecklar. Det är liksom en slutsats. Jag känner mig lite grann som han apan i Djungelboken. Rafiki heter han, va? Som så här sitter och tänker och så kommer han med så här sanningar. Men att när någon för mig så behöver det vara obekvämt för att jag ska utvecklas. Jag har hittat i mig själv att det bekväma utvecklar mig inte just nu. Så det är faktiskt ett mantra som jag har tagit med mig. Obekvämt utvecklar. Men kopplingen då till just lärdomar från året, för du har ju redan varit inne på det flera gånger. Så jag hoppar liksom in i den, för att om vi pratar då om att obekvämt utvecklar, så har jag också tagit med mig jättemycket från 2018. Det är att vissa insatser, de bibehåller och underhåller, men vill jag ha mer så måste jag göra annorlunda. Och det är en jättetydlig lärdom som jag har plockat med mig med så lite guldglitter runt omkring in till 2019.
Ja, det är bra. Jag har ju också gjort många lärdomar från året, även fast jag inte hade direkt något mantra. Men mina är inte så djupa kanske som dina. Lärdom nummer ett som jag tar med mig till nästa år: det är tråkigt att vara skadad. Jag ska inte vara skadad. Så får vi se hur det går. Lärdom nummer två, det är att träna olika saker kan vara bra. Och det kan man ju tycka att jag borde veta vid det här laget. Men det har blivit så tydligt för mig att träning behöver inte bara vara min löpning. Det behöver inte vara de där tre löppassen som jag har gjort varje vecka sedan urminnes tider, alltså i många, många år. Och ibland lägga in lite styrka. Det behöver inte vara så träning ser ut. Utan att jag i år faktiskt har lagt, speciellt i höst, lagt mycket fokus på basket och ridning, som är helt andra sorters träning. Men det har gett mig väldigt mycket glädje och motiverat mig mycket. Och då kommer jag in på punkt nummer tre som jag har lärt mig från året. Och det är att rolighetsträning faktiskt är viktigare för mig än jag trodde att det var. För lite grann har träning varit så här, det har ju alltid varit kul att springa och så. Men lite grann har det varit som någon slags rutin. Alltså något som ska göras oavsett vad. Och det är väl också bra att ha den disciplinen. Men nu har jag upptäckt i höst att det är så viktigt för mig att det också är roligt. Att det är roligt att hålla på med lagidrott, skitkul, det har varit roligt att rida. Och om de sakerna sen inte ger mig så himla mycket rent fysiskt, alltså det är inte att jag blir bättre på någonting, jag springer inte snabbare, jag blir inte starkare och så. Men det spelar ingen roll, för att det är bara roligt. Och det, man rör ju på sig, man blir svettig och så att det är ju ändå träning. Och så har jag en till lärdom då, och det är, och det här har jag verkligen lärt mig i år. Och det har ju kommit till mig ganska nyligen, det pratade vi om bara för några veckor sedan i träningspodden. Att ibland så handlar träning faktiskt inte om att vara disciplinerad, prioritera in träningen, prioritera bort andra saker, trycka in träningen där man har en lucka. Och liksom verkligen ha disciplinen i det, följa sitt söndagsprogram. Utan ibland så är det faktiskt bättre att inte träna när man känner att kroppen inte pallar med. Och det har jag faktiskt, den slutsatsen har jag nog inte kommit till i mitt liv tidigare någon gång. Att det faktiskt finns perioder i livet när det är bättre att inte träna och att det är okej att släppa det då. Att liksom plocka ner det från viktighetslistan för att det inte funkar med livet i övrigt. Så att det är de lärdomarna som jag tar med mig.
Men det var väl ganska djupa saker, Jessica? Det tycker jag, ja, men det att kanske du snackar ner dig själv.
Ja, men det kanske var lite djupare då. Det började ju lite ytligt, det är tråkigt att vara skadad. Vem tycker inte det liksom? Men okej.
Ja, men jag tror att du tänker betydligt mer än vad en vanlig elitmotionär som ju du ändå... förut pratade du om dig själv som så här glad motionär, men nu, jag har ju flyttat upp dig i några hack på den skalan, den stegen. Ja, men jag tror att du reflekterar bra mycket mer än vad en vanlig elitmotionär gör.
Ja, men det är ju lite grann min personlighet. Det är ju att älta och fundera och reflektera och vrida och vända på saker. Så att det har nog hängt med mig in i träningen, att jag är sån i livet i stort, tror jag.
Ja. Om vi fortsätter på det djupa temat, vad lämnar du kvar i 2018?
Nu måste man ju lära sig liksom av sina misstag. Så att det jag kommer att försöka lämna kvar, det är nog att inte trilla in i det här igen, att jag jobbar för mycket. För att hösten har varit väldigt mycket jobb för mig. Och jag har väl känt att det kanske har liksom ökat i jobbmängden lite väl fort. Att jag var nog inte riktigt redo för det. Och jag har ju haft lite så här utmattningskänningar. Har känt att kroppen säger ifrån. Så att jag ska försöka under 2019 att har lite bättre planering och tänk kring hur jag ska jobba. Det tar jag med mig faktiskt, för jag har inte någon lust att gå på en smäll igen. Och det hänger ju också ihop med det här att jag har tyckt att det var så fruktansvärt tråkigt att vara skadad och att vara sjuk och ha ont överallt och må dåligt och så. Så det vill jag inte heller ha någonting av, och då är det ju viktigt att man tar hand om sig, det vill säga stressa mindre. Och tänker mer på sömn och kost i den mån det går att tänka på sömn när man har ett litet barn. Men att man försöker ändå göra sitt bästa för att hjälpa kroppen att vara hel och att må bra. För att jag vill inte ha några så här träningsuppehåll under nästa år. Det suger, rent ut sagt.
Kontinuiteten.
Ja, exakt. Den ska jag verkligen försöka få till. För det har brustit lite grann under det här året.
Då blir det ju ett naturligt uppföljningsavsnitt. Det kommer ju att handla om hur vi ska få till alla de här bra grejerna som vi nu förutspår för 2019.
Exakt, alltså jag tänker ju att det är vårt första avsnitt 2019. Det kommer ju att bli antingen vårt första eller vårt andra. Men då kommer vi att ta upp liksom hur vi planerar året och vad vi har för mål och sådär. Det kan hända att vi måste avhandla veckorna vi har varit lediga i vårt första avsnitt. Vi får se.
Jag tänkte jag skulle vara lite sådär personlig. Jag tycker att jag är ganska bra på personlig. Vi pratar om det med integritet. Jag kan berätta att jag kissar ner mig med flit om jag håller på med en jävligt lång tävling och det inte är schemalagt för toapauser. Men en grej som jag kommer att lämna kvar till 2018 för att jag klarade två av mina så högt uppsatta mål. Både att jag klarade att springa 9 mil på Ultravasan, men också att jag mäktade med och fick så fantastiskt mycket, faktiskt större resultat. Alltså jag hade förväntat mig resultat av min styrketräning under hösten och vintern. Jag visste att om jag klarar av det här, då kommer det att bli riktigt bra. Men jag fick ändå lite mer än det jag hade hoppats på. Vilket betyder att det jag kommer lämna kvar 2018 och inte ta med mig in i 2019, det är en känsla av osäkerhet kring min egen kapacitet. Alltså att jag ska bli bättre på att våga lita på min egen kapacitet, för att jag fick två fantastiska kvitton på det 2018. Precis som du säger, det här med att kunna njuta och uppskatta av det som man gjorde då och inte bara tänka efteråt när det är jävligt deppigt och man är mycket sämre. Jag tänker att gud, tänk om jag bara då hade njutit. Jag har faktiskt vågat njuta och känna så att jag gjorde det jättebra och att jag behöver inte tvivla på min kapacitet 2019. Jag vet att träning är en färskvara och så vidare, men jag har bevisat väldigt många saker för mig själv som jag kände mig osäker på. Så det kommer jag verkligen att lämna kvar 2018. Och det jag kommer då automatiskt ta med mig in i 2019, det är en känsla av lugn och tillit som jag inte hade med mig in i 2018. Jag var mycket mer frustande, sprattlande, rivstartande in i 2018. Det är jag inte nu in i 2019.
Okej, varför då, höll jag på att säga.
Jag tror att jag dels att jag inte startar upp någonting nytt i början på januari, som du säger att det kanske blir januari som blir din sån här årets stora challenge månad. Men jag har mitt slutdatum för den träningsperiod som jag är inne i nu, det är sista februari. Och så att jag tror att det blir så att jag det mer rullar på i planen, och det blir ju min fjärde, femte månad under, alltså i ett flöde som har ett och samma fokus, fast det har liksom legat på olika periodiseringar. Alltså om jag började med min styrketräning i september, så har jag kört oktober, november, december, januari, 5 månader, februari, 6 månader till och med. Och att jag har lyckats hålla en sån typ av periodisering utan att vara så sprattlig i huvudet. Alltså jag flyger ju iväg, mina tankar, jag är spontan, jag kan höra mig själv säga massa konstiga saker som jag typ lovar andra att jag ska göra, fast jag inte alls har etablerat det med mig själv först. Mm. Jag kan liksom gå in i massa löften med så här, men gud, det där låter kul. Och sen hör jag mig själv, då har jag liksom anmält mig till att springa kinesiska muren maraton. Jag liksom inte riktigt funderar på hur det ska gå till. Men det är liksom min mun och hjärna, det är väldigt korta avstånd däremellan. Men nu känner jag mer så där att jag har ett lugn in som kommer fram till sista februari. Då kommer jag fortsätta med min styrketräning och sen ska jag med en liten fingertoppkänsla vrida på några rattar för att vrida ner styrketräningen och vrida upp konditionsträningen. Och jag kommer förhoppningsvis klara av att göra det med mycket större finkänslighet och finkalibrerat än vad jag har gjort tidigare år. Men jag ska inte lova för mycket, för att det är ju härligt med träningspodden att det blir så äkta. Får man ju se om 3-4 månader hur det har gått. Men det är det som jag hoppas. Så det lugnet har jag med mig i finkalibrering.
Men lugn kan ju också vara härligt. Det är ju väldigt härligt att vara manisk och väldigt pepp. Men det kan också vara skönt att bara vara till freds.
Ja, exakt. Det kanske är att vara tillfreds och nöjd och lugn. Men det behöver inte betyda att man inte vill ha mer.
Nej, men precis. Det är bara det att just nu så jagar man inte.
Ingenting.
Nej.
Det är väldigt ovanligt för att vara jag. Sen kan jag säga en annan sak och känna på ett sätt. Men ja, där satte du nog bra beskrivning på min känsla just nu. Vi får se om jag orkar. Alltså, jag vet inte om jag pallar den uthålligheten mentalt som det här kommer kräva. Men det är väl det liksom, man får se. Det är livet.
Ja, men precis. Det är också tjusningen med att man vet aldrig exakt hur det kommer att bli. Utan man får liksom ta det som det kommer. Vad jag tar med mig då in i 2019, det är att jag har en liten utmaning framför mig. Och det är ju att jag ska springa maraton igen i april, som jag inte har gjort sedan, ja, vad blir det då? Hösten 2016. Så det är ganska länge sedan. Och nu är det dags. Och då är det ju dags för mig också att börja se på mig själv som löpare igen. Och någonstans hitta motivationen. Så jag kan beskriva det så här. Jag har jättemycket motivation att springa loppet. Jag är skitsugen på loppet. Jag längtar. Det kommer bli en fantastisk upplevelse. Men jag är inte så sugen på att träna till loppet. Det brukar vara en dålig kombo.
Det är inte resan som är målet, utan det är målet som är målet.
Precis, så är det faktiskt i det här fallet. Att resan känns lite jobbig faktiskt. Men jag hoppas att jag, nu när jag mår lite bättre, att jag kan hitta det där som driver mig när jag känner att jag gör framsteg. Och känner att jag märker att det händer någonting. Jag hoppas att jag kommer att hitta det under 2019, början av 2019. Men jag kommer nog få famla lite. Men jag ska kämpa för att känna mig som en löpare. Komma tillbaka till mina löprutiner helt enkelt. Och sen så kommer jag ta med mig in i 2019 det som jag var inne på lite innan. Att träning faktiskt inte behöver ha ett annat syfte än att det är jäkligt kul, som jag tycker med min basket. Alltså, min kille, han är ju så trött på mig, för att han säger till mig så här: det är ingenting som är viktigare i ditt liv just nu än basketen. Och det är verkligen så. Han bara, men ni spelar på skoj, du spelar division 4. Ja, men det är min passion, du måste förstå. Han fattar inte riktigt det, men det är det absolut roligaste jag vet just nu. Och jag kommer att prioritera bort mycket annan träning för att jag ska kunna göra mina 2 basketträningar i veckan och spela match på helgen. Och det är helt okej. Den träningen kommer liksom inte att göra mig bättre på någonting annat, men jag tycker att det är skitroligt. Och det måste ju vara den största poängen med träning, tycker jag. Så det kommer jag ta med mig. Det blir lite famlande efter att hitta lusten till något som jag haft väldigt stor lust till. Och så ska jag fortsätta liksom elda på min stora passion för närvarande.
Gud vad spännande. Alltså, jag känner på mig att träningspoddens första halva av 2019 kommer bli riktigt spännande.
Ja, men det tror jag med. Det känns som det blir en nystart nu och det är så mycket. Ja, men det är mycket som händer. Det kommer vara mycket att berätta om och prata om och älta och diskutera. Det kommer bli roligt.
Oh, gud, vi det ska bli härligt att plocka upp de här trådarna någon vecka in i januari och se då hur ska det här gå till i praktiken. För det är faktiskt den omvandlingen som vi måste klara av. Det som finns i tankarna till att faktiskt ske någon form av action.
Exakt. Precis så är det. Men det ska bli spännande. Det är en spännande resa, Lovisa.
Ska vi då sammanfatta alltså årets sista avsnitt av Träningspodden? Och som vanligt så vill vi ju skicka ett stort tack till alla som lyssnar på Träningspodden varje vecka.
Verkligen, utan er är vi inget. Vi är så glada för att ni lyssnar och det känns som vi är ett stort gäng som hänger när vi poddar. Det är jättekul.
Att det är många som hashtaggar sina bilder på Instagram med Träningspodden. De pingar oss, de delar med sig av träningspass som de kör från någon av våra 3 stycken böcker. Det får vi också tacka för.
Superkul är det verkligen.
Och under hösten och vintern så har man ju kunnat se dig både på Breaking News och på, nu höll jag på att säga, Superstars. Nej,
vem kan slå
Anja och Foppa och Superstars, det kommer i vår, eller hur?
Precis, det kommer
alltså, det
i vår.
Det är så härligt, Jessica. Vill man konsumera Jessica så kan man få så mycket av Jessica om alla hål liksom.
Ja, om man tittar på Kanal 5. Alla gör ju tyvärr inte det, har jag insett. Men hoppas fler kan börja.
Ja, eller i appen kan man ju också kolla. Där kollar jag.
Precis, Dplay kan man ju titta på också.
Ja. Så vi säger stort tack till alla Träningspoddens fans från mig och från Jessica. Jag ser så mycket fram emot att få dela 2019 tillsammans med er.
Ja, jag med. Önskar er ett gott nytt år. Om 2018 har varit bra så blir 2019 ännu bättre. Har 2018 varit skit så kan det inte bli värre. Då kommer det också bli mycket bättre år 2019. Så gott nytt år alla härliga, underbara människor som lyssnar på Träningspodden. Och vi kör igen 2019. Då jäklar!
Kram, kram!
Puss och kram!
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.